Farlig sanning av Louise Ede. Inläst av Veronica Corba och producerad av Bokea. Prolog. Någon iakttog honom. Han tänkte att det förmodligen var hettan och fukten som fick honom ur balans. Fick honom att se saker som inte var verkliga. Solens heta strålar trängde sig på och fick huden att nästan koka. Han var inte van vid värmen. Det var inte heller Anna och Sara som hade bränt sig redan första dagen på semestern. Huden hade antagit den där röda, irriterade färgen som han tyckte att egentligen var bäst att stanna inomhus en dag och låta huden få återhämta sig. Men dagarna var för få för att slösas bort inomhus. De ville spendera all tid i solen, ladda batterierna och suga åt sig så mycket ljus och D-vitamin som möjligt innan de var tillbaka i det svenska vintermörkret igen. Tiden sträckte ut sig i det oändliga. Dyrbara ögonblick som var fyllda av dotterns skratt, långa kvällspromenader och sandkorn som ständigt letade sig in mellan tårna. Solen som hettade på stranden och havet som stilla vaggar om till sömns i bungalowen på kvällen. Borta var det senaste halvårets stress och globala finanskris som hade sänkt hela världens börser och fått prestigefyllda företag på fall. Det hade varit en hektisk vinter. IT-uppgångens dagar var räknade och fallet blev hårdare än man trott. En dominoreaktion sattes igång och lågkonjunkturen var snart ett faktum. Vissa förlorade allt, andra kom undan med besparingar i skatteparadis. Både Anna och han hade stabila jobb och bra inkomster. De hade visserligen förlorat ett par hundratusen på börsen, men i det stora hela var pengar försumbart. En konsumtionslyx och inte så viktigt i ett större perspektiv. De var friska och lyckliga. Mer kunde han inte önska sig. Och just nu kändes det finansiella läget i Sverige mycket avlägset. Världsekonomin skulle återhämta sig, förr eller senare. Det hade börjat för några dagar sedan. Långt efter midnatt, när de andra låg och sov, hade han hört lätta fottramp utanför bungalowen. Om det inte hade varit för att stegen upprepades kvällen efter hade han avfärdat det hela som en engångsföreteelse. Kanske en hotellgäst som förirrat sig i nattmörkret. Men känslan att vara bevakad fortsatte. När de åt frukost i stora matsalen fick han en obehaglig känsla av att vara iakttagen. Ibland hörde han fotsteg som ökade och saktade ner i takt med hans egna. När han vände sig om fanns ingen där. Bara osynliga ögon som tycktes betrakta honom. Han undrade om det var inbillning alltihop och var benägen att skylla sina fantasier på vätskebrist. Som vanligt drack man för lite vatten i varma klimat. Man glömde ständigt att fylla på vätskereserven som var så viktig för kroppen. Därför hade han också druckit litevis med vatten de senaste dagarna i ett försök att återställa balansen. Få slut på de eventuella hallucinationerna som fick honom att känna sig obehagligt emots. När han sen hade berättat om sin oro för Anna hade hon skrattat åt honom. Sagt att på en turistort var det ständigt folk i rörelse oavsett dygnets timmar och att han inte skulle bekymra sig. Kanske hade hon rätt. Han försökte skaka av sig känslan av att någon följde efter honom. När allt kom omkring ville han inte förstöra deras sista dagar på semestern. Kvällen innan avresan satt de utvilade på hotellrummets balkong, drack ett glas kallt vitt vin från Australien och betraktade solens skimrande språng ner i havet. Insekterna surrade högt i buskarna och från rummet rullades ljudet ut från ett barnprogram på tvn som Sara tittade på. De sa inte mycket till varann, utan njöt av stillheten omkring dem. Annas brunbrända kinder glänste som gyllene koppar i skymningsljuset och de klargröna ögonen framhävdes av den svarta mascaran. Medan han avnjöt en klunk vin betraktade han hennes profil. Den silkesmjuka huden och det långa böljande håret och föreställde sig helt kort hur hans händer smekte varje millimeter av hennes kropp.